Att inte se betyder att hörseln får användas mer. Inte minst gäller det i skolan. Och där blandas lärarens prat med ljud från datorn och ovanpå det kanske buller av olika slag. Just ljud och ljudmiljöer och hur de fungerar för synskadade elever har Sara Backström Lindeberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten undersökt. Och det är något som det inte forskats mycket på förut, säger hon.
Det har ju gjorts väldigt lite forskning, eller i princip nästan ingenting just för det gäller ljudmiljöer i skolan för elever med synnedsättning. Det finns ju forskning om det här med ekolokalisering och hur man använder ljud för orientering och förflyttning och så här. Men just det här specifikt i olika ljudmiljöer i skolan, hur de fungerar och för att kunna hänga med i socialt samspel och hur man använder sig av ljud i skolan. Det finns inte forskat tidigare på. Och det var bland annat därför som jag tyckte det var spännande att ta tag i den biten. För jag tycker att det verkligen behövs mycket forskning kring det i vardagen. Hur använder man sig av ljud i vardagen när man inte ser?
Jag har ju barn i rått. Ni var ute i skolor och pratade med synskadade elever då?
Ja, precis. Så jag var ute och gjorde... Nu är det mycket ljud här.
Ja, apropå ljudmiljö så är det springer dörrarna här. Ja. Ja, störande ljud.
Jag var ute på skolor och gjorde själv auditiva observationer. Alltså dels så satt jag med själv i olika... Jag valde ut olika miljöer. Klassrum och korridor och matsal och fritidshem. Och satt med och var i närheten av eleven med synnedsättning. Det här var ju på vanliga grundskolor och gymnasieskolor. Så jag höll mig i närheten av eleven och spelade också in de ljudmiljöerna och har analyserat i efterhand vad jag uppfattar och vad som sker och vad som går att uppfatta via hörseln. Och sen har eleverna själva fått göra sina auditiva observationer i de olika miljöerna då. Så de har fått ställa sig och lyssna till exempel i matsalen och svara på frågor från mig då, vad de hör och hur de kan använda det de hör och så här. Och sen har också intervjuat eleverna med djupgående intervjuer om hur de uppfattar ljudmiljön i skolan och sådär.
Mm. Var det något som stack ut?
Ja, alltså det absolut de svåraste ljudmiljöerna är ju matsal, fritidshem och korridorer när korridorerna är mycket folk i. Annars kan korridorerna i lugnare tillfällen kan korridorerna vara bra, tycker eleverna. Just också för att det finns bra eko där som man kan använda sig av. Men matsal och fritidshem var absolut de svåraste och det gällde ju alla elever och i matsalen så hör man i princip bara inom den närmsta metern. Även bekanta, välbekanta röster kan man inte höra utanför sin så att säga, cirkel på cirka en meter. Då, för att det är för högljutt i de här matsalarna. För många som pratar, 500 barn som pratar på en och samma gång och äter och slamrar. Det blir bara som en tjock ljudmatta. Så det blir ju som att deras viktigaste sinne helt bara försvinner liksom. Och då blir de väldigt beroende av vuxenstöd. Men i bra ljudmiljöer som klassrummet, där ofta tyckte de att det var lätt att uppfatta saker och ting och röster i klassrummet, där är det mycket lättare.
Lärare som pratar är förstås en viktig informationskälla.
Precis.
Hur sköter de kommunikationen med elever som inte ser?
Ja, precis. Det där var ju någonting som jag också då, lärares verbalisering i klassrummet som har liksom observerat. Och vad får man för information när man sitter där och inte ser jämfört med de seende kamraterna? Och har man så att säga materialet i punktskrift eller taktila bilder eller så här, och det är väl förberett eller man har i sin dator, då är det ju mer jämlikt. Men väldigt många situationer som jag observerade så var det här att undervisa på tavlan, rita och skriva och prata, och då blir ju den verbala informationen fragmentarisk för eleven som inte ser. Alltså man får vissa bitar. Och eleverna gör ju sitt allra bästa och försöker pussla ihop det sammanhanget och sådär. Men det blir ofta fragmentariskt. Det glöms bort. Det är ingen ovilja från pedagoger utan snarare en omedvetenhet tror jag om hur det blir. Liksom. Det glöms bort och man får inte en överblick genom att bara höra någon som säger vad den skriver på tavlan. Så att det behövs verkligen punktskrift, det behövs taktila bilder. Det går inte att ersätta tal med text. Men däremot så är det ju otroligt viktigt att läraren är verbal. Nästan som en papegoja. Tänka högt, säger en del. Det är bra när liksom läraren nästan tänker högt. Och istället för bara säga den här och den där så beskriver man. Då är det otroligt mycket lättare att hänga med på det stora hela.
Lättare att hänga med för även seende elever?
Precis, det var ju någon elev som sa att jag tror det skadar inte de andra att få det beskrivet för sig. Det tror jag verkligen är sant. Det var en elev i studien som sa. Och jag tror att det är sant. Det är jättebra för många elever. Att läraren blir mer verbalt beskrivande och tydlig.
Mm. En utmaning tänker jag mig. Ni upptäckte väl att många elever har en dator med talsyntes. Mm. Som man ska hålla på och rodda med. Som ska då prata och berätta vilket program man står i och läsa text samtidigt som andra pratar. Man ska försöka hänga med i det blir flera ljudbollar i luften samtidigt.
Mm.
Hur funkar det?
Ja, det tycker ju eleverna är stressande. Att försöka lyssna på en lärares genomgång samtidigt som man ska hinna få upp sin mattebok och hinna öppna ett dokument för att skriva i kanske och hinna växla mellan de här och spara. Och så samtidigt så då kanske man missar en del av genomgången. För att de flesta behöver talsyntesen för att navigera på datorn. Så att det här är ju någonting som då blir en verbal kollision. När man är beroende av talet och ljudet. Men så då gäller det för något vis att lärare är medvetna om det här. Och planerar och sätter igång sin genomgång först när man har fått igång allting. Liksom, fått upp sin bok och allt det här.
Funkar det bättre om man kan läsa punktskrift, om punktskriftsdisplay och läsa med fingrarna? Så?
Absolut, och det gör ju de här eleverna också. De använder punktskrift, men ibland är det ju ganska få av i alla fall de yngre eleverna som är så pass snabba i punktskrift så att de hinner och klarar att navigera i datorn och öppna olika dokument och växla och hitta rätt utan talstödet. Då ska man vara en otrolig fena på punkt och det är ju jätteviktigt att träna upp sig och bli använda punkten så mycket som möjligt. Men som sagt, talet är ett viktigt komplement för de flesta. Mm. Talsyntesen. Mm.
Vad bör skolan göra bättre?
Jag tror att man behöver förbereda framförhållning. Planera sina lektioner så att det finns material i förväg. Taktilt material. Och att bli mera verbala. Syntolka, verbalisera mera. Liksom. Var beskrivande. Var medvetna om hur det är att bara att inte se det som står på tavlan liksom. Hur planerar jag det här så att allt som skrivs på tavlan ska finnas i text till exempel till den här eleven som inte ser.
Ja, och lite mindre skrik i matsalen kanske.
Ja, ja, sen självklart det här med hur man skulle, jag skulle ju önska att det var att skolan var byggd och planerad på ett annat sätt. Dels med, självklart med klass A-ljuddämpning men sen också att det är mindre sammanhang. Att det inte är 500 som äter samtidigt. Man kanske gör mindre rum där det äter 15 stycken samtidigt. Och med fast placering. Där det blir möjligt, där det blir en hanterbar ljudmiljö. Och att det finns mötesplatser i skolan där elever kan veta att man kan hitta folk som gör vissa aktiviteter som man vill delta i. Att det tillgängligt.
Det sa Sara Backström Lindeberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten som tillsammans med kollegan Ann-Charlotte Larsson undersökt hur ljud fungerar för synskadade skolelever. Rapporten heter Med ljudet som omvärld och går att beställa gratis som pappersbok eller pdf-fil på myndighetens hemsida spsm.se. Det går också att googla fram studien rapporten bygger på. Den heter Auditivt fokus om ljudmiljö och delaktighet för elever med synnedsättning. Reporter i det här inslaget var Mats Sundling på Skånes taltidning.